Igår hade vi ju ett rätt så mastigt parti. För det handlade ju om egentligen frälsning ifrån våra inre egenskaper, den synd som går att mobilisera, den som går att väcka till liv. Det går att göra en bödel av dig och av mig. Och de som har lite erfarenhet säger att det är ganska lätt till och med. Så att vi har stor anledning att tacka Gud för att vi har blivit beskyddade för de omständigheter som skulle göra oss till bödel. Jag kanske vill fylla i det jag sa igår, att när vi möter människor som på olika sätt har spårat in i destruktiva livsmönster, så är det sanningen som befriar. Men för att sanningen ska gå att uthärda, så måste man börja med skammen. Och jag vill peka på ett ord hos Paulus i Romarbrevet 10. Den 11:e versen. En vers som är väldigt, väldigt användbar i såna här sammanhang. Man kan läsa den tillsammans och liksom konstatera att nåden omfattar också skammen. Paulus skriver: skriften säger, ingen som tror på honom skall stå där med skam. Ska komma på skam, stod det i gamla översättningen. Och det betyder ju att skammen är någonting av det helvetiska. Det är någonting av det hemska som ett helvete kan erbjuda. Och skammen är ju spegelbilden av vår stolthet. Det är vår stolthet som har misslyckats. Så att när vi börjar att be Gud om frigörelse från skammen, för att kunna tala om livet som det verkligen ser ut och inte så som man önskade att det skulle ha sett ut, så är det en så viktig frigörelse detta att komma ut ur skammens grepp. För med skammen följer också stoltheten. Vi får lägga fram skammen som vår nöd och stoltheten som vi ju alla bär på i något hänseende. Som den, det uppror ju den faktiskt är trots allt. Sen är det också så att om ett begär har väckts till liv, så måste man räkna med att det finns livet ut. Vi ser ju det tydligast när det gäller drogmissbrukare, alkoholmissbruk, att en missbrukare kan ha varit nykter i 20 år och så tar han sig en öl och så är det klippt. Detsamma gäller naturligtvis för den som spelar på hästar eller enarmade banditer eller annat. Man får hålla sig undan. Det begär som en gång har väckts, det finns där. Varför det gör det vet jag inte, men det är bara att konstatera faktum. Idag ska vi mera uppehålla oss vid vårt behov av försoning för synd som vi faktiskt har begått. Och jag vill börja i den 32 psalmen. Psalm 32. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Därför ska alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd som en häst eller en mula som man måste tämja med töm och betsel för att det ska komma till dig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla alla ni rättsinniga. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Vilken bild av Sveriges folk och Finlands folk. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? När det står att din hand var tung, så är det samma ord som översätts med härlig, kavod. Dag och natt var din hand härlig över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Gud lägger sin härliga hand över våra folk. Och så länge vi tiger, jag talar inte om dig som individ nu, utan jag talar om våra folk. Så länge vi tiger, så försvinner vår livskraft som av sommarhetta. I Sverige räknar man med att vi har aborterat 1 miljon människoliv sedan aborterna släpptes fria. Och det kan hända att någon av er har genomgått en abort. I så fall kan jag säga att jag har under min kandidattid assisterat vid abortoperationer. Men jag har fått förlåtelsen. Och det kan du också få om du inte har fått det förut. Men 1 miljon människoliv. Dag och natt var din hand härlig över oss. När Gud lägger sin tunga hand över våra folk, så är det för att mana oss till omvändelse. Och det är ju det som David också här betonar. Vilken fantastisk förvandling det kan bli när man väl bekänner sin synd. Nu möter vi här några olika ord. Vi ska ha en liten minilektion i hebreiska. Salig, står det i andra versen, är den människa som Herren ej tillräknas synd. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten. Står det i versen före. Och i den femte versen, jag dolde inte min missgärning. Nu är det så med folkbibeln och 1917 att där det står synd i svenskan så menas det sådan synd som vi gör på grund av vår svaghet, vår ofullkomlighet. När det står överträdelse så är det däremot någonting vida mer planerat, avsiktligt. Det har mer att göra med att man struntar i vad som är rätt och fel. Det kan handla om medvetna bedrägerier, medveten otrohet. När det står missgärning så åsyftas egentligen det vi på svenska kallar skuld. Och det hebreiska ordet avon som står bakom nu, ordet missgärning, betyder inte bara skuld utan det betyder också perversitet. Och det antyder för oss att en människa som samlar mycket skuld på sig i sitt liv kommer på glid. Precis det som vi pratade om igår, att man kommer in i situationer där begäret tar över. Vi talar ibland om psykopater, människor som möter sin omgivning med oerhörd kyla och hårdhet och som strävar efter makt på alla sätt. Och det är ingenting man föds till, åtminstone inte alltid. Det går att göra en psykopat av dig och mig, precis som det går att göra en bödel. Vi ska förflytta oss till den 51:a psalmen. Här möter vi åter de här tre orden, synd, överträdelse och missgärning. För sångmästaren en psalm av David, när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med den villiga ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer, brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare. David är ju väldigt medveten om att Gud vill inte ha våra offer så länge som vi inte har gjort upp vår skuld med honom. Man kan inte köpa sig fri. Men när förlåtelsen väl är ett faktum, då kan vi offra till Herren. Då kan brännoffer och heloffer och tjurar offras på hans altar. Det är välbehagligt. Men i rättan tid, på rätt sätt. Vi gör ju den erfarenheten i våra kyrkor när vi till exempel inbjuder till syndabekännelse att många reagerar oerhört negativt och oerhört skarpt. Ni skuldlägger bara folk i kyrkan. Och då vill man ändå befria människor till denna frälsningens jubel som David talar om. Men jag ser framför mig en bild av en sån här kraftverksdamm, modell större. Ungefär någonting i den stilen som höll på att rasa i Kina för ett tag sedan. Då har man samlat mycket vatten bakom den här dammen, så kan man uppleva det som väldigt hotfullt att någon kommer med en borrmaskin och försöker göra hål på den där dammen. Och så här, det är mycket nyttigare för dig att tömma den. För man tror automatiskt att man kommer att drunkna i det som rinner ut. Bättre att förstärka dammen än att ta bort den. Och det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, skriver David här. Och det är ju ofta så att det är först i speciella situationer när man liksom inser: jag kan inte fortsätta så här. Jag måste lämna över till Herren. Det är då som man får en möjlighet att hjälpa till. Nu är det så här med ordet missgärning, det som alltså betyder skuld i första hand. Att det är inte en känsla, utan det är något andligt konkret. Vi ska bläddra till andra Mosebok 20. Andra Mosebok 20 och vers 5. Tjugo 20 kapitlet och 5 versen. Vi kommer in i de 10 budorden. Vi befinner oss på Sinai. Och där säger Herren så här: Jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, 3:e och 4:e släktledet när man hatar mig, men som visar nåd mot 1000 släktled när man älskar mig och håller mina bud. Gud är en nitälskande Gud. Ordet betyder egentligen svartsjuk. Och det tycker jag är underbart. Därför att det talar om för oss att Gud är inte oberörd om vi ger den kärlek som var tänkt för honom. Om vi ger den till någon annan eller något annat. Då sitter inte Gud i sin himmel och ler upphöjt som en buddha-staty. Och ser ut som att det rör mig inte i ryggen. För det gör det. Gud är en svartsjuk Gud. Han blir kränkt av vår trolöshet. Men den gör honom inte trolös själv. Nu är det så med fädernas missgärning. Alltså den skuld som en generation skapar. Den dunstar inte. Den försvinner inte av sig självt, utan den finns kvar som något konkret som går i arv. Vi talar ju om psykologiskt arv. Missbrukarens barn har ofta en dålig start i livet, för att ta det exemplet. Ibland talar man om ett socialt arv. Att människor som vuxit upp i låt oss säga akademikerfamiljer har andra förutsättningar i livet än de som vuxit upp i en arbetarfamilj. Därmed inte sagt att det är synd att vara arbetare, förstår man rätt nu. Men det finns ett arv också när det gäller det andliga. Och det är ju underbart att se att när man älskar Gud så återverkar det på 1000 generationer framöver. Det är fantastiskt. Barnbarns barnbarn som du inte har en aning om blir välsignade för att du sitter här, höll jag på att säga. Ja, sa du också. Det tycker jag är ett ord som kan ge väldigt vila åt föräldrar som skulle önska att deras barn gick lite oftare i kyrkan. Vi ber för våra barn och våra barnbarn och våra efterkommande, vare sig de tillhör Herren eller ej. Men vi gör det alltid med en stor förtröstan. Den kärlek till Herren som är verksam i ditt liv, den återspeglas många släktled framöver. Och man kan liksom vila i det som en stor förtröstan. Vi välsignar dem dag efter dag. Och vi vet att det är någonting som kommer att bära frukt i deras liv om man inte redan har sett. Men som sagt, det som är verklig skuld, det försvinner inte av sig självt. Utan när vi nu talar om frälsning från begångna synder, så uppstår frågan: vad ska då hända med denna skuld? Och vi kan likna den skulden vid de sopberg som finns i varenda stad. Vi producerar ju massor med skräp och avfall och håller nästan på att drunkna i våra egna plastförpackningar. Och sopberget dunstar ju inte heller sin väg, utan det ligger ju där i högsta grad. Vad måste göras med våra andliga sopor? Vad ställer soporna till med? Jag sa så här i förrgår att synd är ett sammanfattningsord för allt som bryter ner våra relationer. Allt liv bygger på relationer. I din egen kropp handlar det om relationerna mellan olika celler och olika organ. Relationer mellan dina blodkroppar och dina muskelceller, vad det kan vara mer. Men det kan också vara relationen mellan njurar och hjärna. Ingen del fungerar bra utan den andra. Och sen står du där som en hel och underbart skapad individ. Och du lever i kraft av de relationer som du har med individer omkring dig. Ensamhet upplever vi med rätta som ett mycket onaturligt tillstånd. Då menar jag inte den ensamhet som beror på att man bor på en fjälltopp, utan att man kanske rör sig i en storstad utan några kontakter och utan någon gemenskap. Gud själv är ju relation mellan fader, son och ande. Detta ofattbara. Hela naturen bygger på det som vi idag kallar ekologi. Tänk så fint att det råkade uppstå insekter som suger nektar ur blommorna samtidigt som det uppstår blommor som behöver insekter som behöver som suger nektar. Blommorna hade inte kunnat fortplantas utan bina, och bina hade inte överlevt utan blommorna. Slumpens verk är fantastiskt, om vi nu ska tala med evolutionister. Och hela tiden är det en fråga om relationer. Synd går in och förstör relationer. Där de andliga soporna blir liggande, där förstörs också relationer. Vårt vanliga fysiska sopberg förstör naturen. Våra plundringståg i naturen, där vi ska plocka åt oss allt som går att ta, utrotar arter av växter och djur. Om vi håller oss till det mänskliga planet. Vad är en relation? Vad bygger den på? Hur fungerar den? Man får ju ofta anledning att tänka djupt över de här frågorna när man möter människor, gifta par som ligger i konflikt med varann. Smärtan att möta människor som en gång älskat varandra och som nu bekämpar varann. Relationer beror i första hand på det vi kallar tro. Tron är relationens grundval. Jag tror på min hustru och hon tror på mig. Jag är trofast mot min hustru och hon är trofast mot mig. Tron är relationens grundval. Och det betyder bland annat att det är alltid en tragedi att vara gift med en lögnare, även om man är väldigt snäll och trevlig. För man vet aldrig om man kan tro på honom. Och tron är ändå relationens grundval. Det är som jag säger till dig att jag gillar dig. Jag tycker du är en härlig människa. Så kanske du tror på mig och blir glad. Och du kanske undrar vad jag är ute efter och blir misstänksam. Och drar dig undan. Den där knäppjöken får vi nog se upp med. I det ena fallet blir det en relation och i det andra fallet så blir det något motsatt. Därför att där det finns tro i den här meningen, där finns också en öppen kanal för kärleken. Men Gud kan ju förklara dig sin kärlek hur mycket som helst om du inte tror. Så står du ändå snustorr mitt i ösregnet. Tron är inte en prestation, men den är ändå en öppenhet. Och det är ju ofta så, om vi tar det här exemplet nu med två makar som har det svårt med varann. Att de kan sitta framför en som medlar och gräla med varann. Och jag brukar fråga den ena parten. Frågar henne till exempel, tror du att han säger det han säger därför att han vill rädda ert äktenskap? Ja, det kanske han vill, ja. Och så frågar man honom, tror du att hon säger det hon säger därför att hon vill rädda ert äktenskap? Ja, kanske. Men varför försvarar ni er då? Varför lyssnar ni inte på varann istället? Ja, det fattas tro. Det fattas, man saknar modet att våga förutsätta att det finns en god vilja bakom. Man har börjat läsa in förkastelse i det som egentligen var vilja till läkedom. Tron är relationens förutsättning. Och det är ju inte så att Gud kräver tro av dig och mig för att vi ska få lov att komma till himlen, utan tron är ju en del av paketet, en del av gåvan. Gud ger oss möjligheten att tro för att också få möjligheten att ta emot kärlek. Men där det ligger sopor, andliga sopor, så bryts tron ner. Och när det gäller gärningssynd så kan vi säga så här, att vi kan särskilja förövaren från offret. Någon sviker någon annan på ett eller annat sätt. Han som svek ådrar sig en skuld. Den som blir sviken bär sedan på besvikelse. Och såväl skulden som besvikelsen bryter förstås ner trons, tillitens, tilltrons möjligheter. Man litar inte på den som man förstår har svikit den. Inte på samma sätt som man gjorde innan. Men förlåtelsen kan ge läkedom till nytt, ny relation och nytt förtroende. Men nu är det dags att vi tar en liten paus. Låt oss ta 10 minuter så ses vi igen. Nu är det så här att om vi i ett sånt här svek talar om både förövaren och offret, så händer det något med båda parter. Båda parter hårdnar som människa. Förövaren hårdnar som människa därför att det är hans sätt att skydda sig för dåligt samvete. Offret hårdnar eller riskerar att hårdna i bitterhet. Båda parter löper risken att hårdna, och risken är störst för förövaren. Offret drabbas också av förakt. Det är skillnad på olika sorters svek, eller om vi säger olika sorters trauma. Om en okänd person stjäl din bil, så är det irriterande och förargligt och jobbigt och dyrt. Men det är inte något personligt för dig, utan det var någon som stal din bil, punkt och slut. Om din bästa vän stjäl din bil, så är det genast mycket, mycket jobbigare. För då kommer frågan, varför gjorde han så mot mig? Och sen är det ju så att de tyngsta formerna av trauma eller svek, de handlar om ens egen person. Om någon förgriper sig på ens kropp eller på annat sätt smutskastar ens person. Och ju närmare den personen står en, desto tyngre blir traumat. Man känner så här att, varför kunde inte denna människa ta hänsyn till mig? Är jag så dålig i hans eller hennes ögon? Är jag så motbjudande? Är jag så lite värd? Det betyder att varje svek innefattar ett budskap av förakt. Vår förmåga att bära förakt är som bekant väldigt liten. Och föraktet är, så långt jag kan förstå, ondskan i dess renaste form. Jag tror det är fel att säga att ja, det är bara lite förakt. Föraktet har en oerhörd verkan. Hitler förvandlade ett helt folk till bödlar genom att lära dem att förakta judarna. Har man ympat in förakt på någon, så har man också förstört hans liv. Det är intressant att se när människor blivit mycket mobbade som barn eller i sin ungdomstid. Det förekommer ju mobbning på jobbet också. Att det är så lätt hänt att offret förvandlar föraktet till självförakt. Och i den förvandlingen så upplever man det som om man plötsligt var värd den behandling som man utsätts för. Vi ser ju det tydligt i äktenskap med ren misshandel med knytnävarna. En man som slår sin hustru ger ju ett väldigt budskap av förakt. Och de djupa skadorna ligger ju inte i ett och annat brutet revben, även om det är hemskt nog. Utan just detta att man bryter ner en människas gestalt. På samma sätt som vi behöver få jobba mycket med skammens problem i de situationer där det är läge för det, så har vi också föraktets och självföraktets problem. Vi ska läsa den 123 salmen. Den är lätt att komma ihåg. 1, 2, 3. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi har fått ut mycket förakt. Vi har fått utstå de säkras hån och de högmodigas förakt. Vi skulle egentligen ha läst 1917 års översättning, för den är mera ordagrann. Det är den ofta. Där står nämligen så här: vår själ är mättad med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Så står det i hebreiska. Man kan få sin själ mättad, full upp till kanten. Och det är inget harmlöst tillstånd, utan det är då man antingen börjar dra sig undan människor eller tänker i att jag får se till så jag är den som slår först. Jag får se till att ta kontroll över läget här. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Och vi känner ju naturligtvis igen oss på många plan här. Kanske allihopa. Därför att jag tror att det är viktigare att man ber Gud om hjälpen att bli renad från förakt än att man skaffar sig en coach för att få större självförtroende. Man kan på olika sätt naturligtvis resa sig upp och leva vidare och fungera vidare med ett växande självförtroende. Men jag tror det är viktigare att bli renad, åtminstone i första hand bli renad från föraktet. Det är en viktig psalm. Jag har sett många människor få hjälp genom att återkomma till den här psalmen. Vi har fått utstå mycket förakt. Vår själ är mättad med det säkras bespottelse. Med det högmodigas förakt. För som sagt, vår tolerans är väldigt liten. Och när ens själ har blivit mättad med förakt så värjer man sig. Då väntar man sig vad som helst från vem som helst. När jag gick kurs i invärtesmedicin under min läkarutbildning, det var 1961 tror jag. Då fick vi in på avdelningen där jag tjänstgjorde, fick in en kvinna med anorexi. Och så många anorektiker, så var det en väldigt trevlig kvinna och hon vägde 33 kilo om jag minns rätt. Och jag hade förmånen att skriva journal på henne och samtala med henne. Docenterna, de gamla uvarna, de sa till oss kandidater att nu måste ni gå till avdelning 17 och titta på henne, för det här får ni aldrig se någon mer gång i livet. Trodde de. Idag bygger vi specialkliniker för anorektiker. Vad är det som har hänt? Hela vår kultur är genomsyrad av förakt, har ni tänkt på det? Humorprogram i tv handlar ju i första hand om att göra sig löjlig över folk. Att man mobbar den som inte är närvarande. Och vad är det som får en kanske i sig osäker flicka på 17-18 vårar? Vad är det som får henne att börja banta tills hon riskerar att dö av en förkylning? Jo, hon vill skydda sig för det förakt som finns i omlopp i kulturen. Hon vill vara på den säkra sidan. Hon vill vara så fri från överflödigt kroppsfett att ingen ska kunna säga något ont om henne. Och i sin rädsla för det förakt som så att säga, finns i omlopp, så glider hon in i detta sjukdomstillstånd. Om vi ägnar en liten tanke åt förövaren ytterligare, så upprepar jag det som jag har sagt förut. att det enklaste sättet att skydda sig mot dåligt samvete är att göra om sin synd. Man upprepar den. För när man upprepar den så övertygar man sig själv om att det här är helt okej. Och det betyder alltså att om en människa börjar att kränka andra i sin omgivning så finns alltid risken att han eller hon hårdnar under resans gång och får allt lättare för att göra det som kanske länge blir honom eller henne till framgång. För i affärsvärlden så frågas det efter människor som är kapabla att kränka andra. Vi behöver ett chefsämne här. En som kan sparka folk så firman lönar sig. Och han får inte vara för hjärtnupen. Han ska vara beredd att gå över lik. Så att i det längsta kan ju en sån person vara mycket framgångsrik. Men vi ser ju också då och då hur de här högt uppsatta chefsfigurerna plötsligt störtas från maktens torn och tinna. Och det som då har hänt, det är ju i allmänhet att ingen står ut med dem. De har blivit så hårda invärtes att det går inte längre att fungera ihop med dem. Vi läste hos kung David att det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Och det är ju precis vad den person behöver som hårdnar i sitt svek. En förkrossad ande. Komma till den punkten där det hårda får malas ner. Paulus är ju ett gott exempel. Ett väldigt tydligt bibliskt exempel. Hans upplevelse utanför Damaskus när han ännu andas hot och mordlust. Och plötsligt möter Herren. Vad vill det säga att förlåta? I våra kristna kretsar har vi ofta en väldigt ytlig föreställning om vad det innebär att förlåta någon annan. Det är att bara säga att ja, det är okej. Det är okej. Och så ser man ut som om det inte gjorde ont i ens själ, fast det gör ont i ens själ. Man ska ju förlåta. Min svärmor brukade säga, men som ännu levde, ja, jag förlåter, så annars får jag inte förlåta sig själv. Det var sagt på skämt naturligtvis. Men vi kan uppleva det som en plikt att förlåta. Men att förlåta är ju att möta ont med kärlek, och kärleken är aldrig en plikt. Hela den här bilden av ett sopberg som i hebreiskan beskrivs med ordet avon, en skuld, den talar om för oss att det här är inte en fråga om känslor enbart. Det är inte en fråga bara om miner och axelryckningar, utan det vill till något mycket mer konkret. Herren talar genom Jesaja 43 och 25. Så är det. Där slår vi upp. Jesaja 43 och 25. Herren talar genom profeten och säger: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Gud förlåter inte genom att glömma. För då kunde man alltid vara rädd att han inte glömsk nog. Gud utplånar vår synd, och när den inte längre finns, när skulden inte längre finns, så är det inget att minnas. Men han utplånar skulden. Nu brukar ju folk säga så här, att vad är det för en konstig Gud ni har som måste slå ihjäl sin egen son för att komma på så gott humör så han kan förlåta. Och inför den sortens angrepp kan man ju känna sig lite plattfotad, eller hur? Men om vi tänker oss att Gud skulle förlåta så som vi ofta försöker, med en liten axelryckning och säga att ja, det är okej, vi stryker ett streck, eller vi går vidare nu, och nu låtsas vi inte mer om det här. Om Gud skulle göra så, så skulle synden sedan inte längre vara synd. Om Gud skulle säga att det gjorde ingenting, då gjorde det heller ingenting. Om det inte gjorde något, så var det inte synd. Han måste hantera synden som synd för att inte laglöshet ska uppstå. Och det betyder i sin tur att när han utplånar din och min synd, så måste det göras på ett juridiskt hållbart sätt. Det finns en juridik som måste tillgodoses, inte för att Gud är underordnad sin egen juridik, men därför att rätt ska vara rätt. Någon måste bära skulden. Någon måste ta den på sig. Precis som någon eller några var tvungna att med livet som insats kapsla in den här reaktorn i Tjernobyl när den small av. Den som ska frakta bort våra andliga sopor måste räkna med att dö av dem själv. Och naturligtvis, när vi ändå är hos profeten Jesaja, så går vi några kapitel fram till 53. Eller vi kanske ska börja och titta lite grann på kapitlen innan. Vi kikar på 51 och 17. 51 och 17. Där möter vi tillropet till Jerusalem. 51 och 17, ja. Vakna upp, stå upp Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Du som har tömt berusningens bägare till sista droppen. Av alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Av alla de söner hon hade fostrat fanns ingen som fattade henne vid handen. Dubbel är den olycka som har drabbat dig, vem har medkänsla med dig? Förödelse och förstöring, hunger och svärd, hur ska jag trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn som en antilop i ett nät, drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds bestraffning. Så hör nu detta, du eländiga som är drucken men inte av vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort berusningens bägare ur din hand, och min vredes bägare ska du inte längre dricka. Jag ska sätta den i handen på dina plågare. Det som sa till dig, fall ner så att vi kan gå fram över dig. Så gjorde du din rygg till mark och till en gata för dem att gå på. Vakna upp, klä dig i din styrka, du Sion, klä dig i din högtidsgrud, du Jerusalem. Det här är alltså ord till Israels folk i tidens slut. När folket inte längre dricker av Herrens vredes bägare, utan Herren sätter den i handen på de folk som plågade Israel. Och det är i den situationen som Israels ögon öppnas. Därför att när vi kommer till 53 kapitlet, så är det inte bara en beskrivning av Herrens lidande känner, utan det är en syndabekännelse. Och vem är det som bekänner synden? Jo, det är Israel. Och då ska vi förstå att första versen kan översättas på många sätt. Hebreiskan är mycket mångtydig. Så jag ändrar lite grann på versen, så får vi höra. Vem trodde vad som predikades för oss? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lika en som han skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. All vår skuld la Herren på honom. Och det är ju alltid intressant att läsa att detta är profetiska ord utsagda, så att säga, ur Israels mun i tidens slut. För vi här, det är Israels folk. Det är inte hedna folken. Hedna folken är inte vi i Gamla testamentet. Men vi ser alltså fram emot den dag då detta blir Israels bekännelse. Men Herrens lidande tjänare, han tog vår skuld och gjorde den till sin. Kan man straffa den oskyldige i den skyldige ställe? Ja, jag tycker att ordet straff här är lite tveksamt. Näpsten var lagd på honom, stod det i gamla översättningen. Och det ordet här, mosar, det betyder också förmaning, det betyder tuktan, det betyder... han har burit konsekvensen av vår synd. Och det är ingen tvekan om att... du kan bära konsekvenserna av min synd. Om du och jag har ett gemensamt bankkonto och jag förskingrar pengarna på kontot, så kommer det att drabba dig. Du kommer att få bära konsekvenserna av min synd. Men om polisen kommer och ska haffa den som har förskingrat, så är det rimligen jag som åker dit. Guds vrede. Gud vredgas när vi syndar. Och många människor tycker att han vredgas alldeles för lite. Och säger det att det finns ingen Gud så som det ser ut i världen. Åtminstone är han inte god eller inte allsmäktig eller ingen del. Han borde reagera mycket hårdare än han gör. Men Gud är långmodig. Han reagerar inte direkt utan på lite längre sikt. Plötsligt gick Sovjet i konkurs. Jag vill minnas att Georg Henrik von Wright sa i någon intervju i samband med det att det är som om det fanns en Gud. Och det är det ju verkligen. Det är ju konstigt att inte ondskan har förstört allt sammans för länge sedan. Vad är det som gör att vi fortfarande finns här? Guds vrede är alltså ett skydd. Gud vredgas för offrets skull. Gud vredgas också för sin egen skull. Men Gud blir inte besinningslös bara för att han blir arg. Hans vrede är inte densamma som vår vrede. Vi förgriper oss och förgår oss ofta i vår vrede, men det gör inte han. Vi tänker oss ett äktenskap, man och hustru. Mannen är otrogen och hustrun får veta det. Och då blir det naturligtvis en konfrontation mellan de båda. Och man kan se hur skulden nu börjar glida fram och tillbaka mellan de båda. För han säger till henne att det är klart att jag måste skaffa mig en älskarinna så frigid som du är. Du vill ju bara 2 gånger om dagen. Och då har han alltså gjort sig själv till offer och gjort henne till förövaren. Fast det är tvärtom. Han har lovat att älska i nöd och lust och han har brutit sitt löfte. Det är ingen tvekan om var skulden ligger när den ligger rätt. Men det går att flytta på den. Det går att mixtra. Eller också så rycker han på axlarna om hon inte godtar det här. Så rycker han på axlarna och säger det att ja, men så gör ju alla. Det är ju inget att tjata om. Då har han avskaffat rätten helt och hållet. Infört laglöshet som en utväg ur dilemmat. Men det tredje alternativet är att han ber om förlåtelse. Då inträffar det intressanta tillståndet att hon får bära en konsekvens av hans svek. Hon får bära smärtan av att förlåta honom hans övertramp. För det är en smärta, också om man får himmelens hjälp till att förlåta, så är det ändå en smärta. Men i något hänseende bär man den andres svek som en smärta i sin kropp och i sin själ. Man får anropa Herren om hjälp, man får hjälp att kunna förlåta. Men det är ändå en smärtsam process att leva vidare. Och det är ju inte givet att man, även om man förlåter rätt snart att man får tillbaka samma förtroende för personen. Därför att man kan ha förlåtit fullt ut och ändå ha ett skadat förtroende. Jag kommer ihåg en sån här situation som jag tycker är väldigt belysande. En pastor någonstans i en församling hade om jag vill minnas, tagit kollektpengar. Jag tror det var så, jag minns inte. Och han bad församlingen om förlåtelse och fick förlåtelse och gjorde sedan min av att fortsätta som pastor. Men då var det en styrelsemedlem som hade råg i ryggen och ställde sig upp och sa att vi har förlåtit dig, men vi har inte förtroende för dig längre. Det är olika saker. Och vi måste skilja på begreppen här. Förtroende är någonting som man återvinner på lång sikt. Och det är delvis det som är den svikna partens smärta. Att börja ge ett förtroende som man nästan inte längre har. Men man är inte skyldig att göra det. Det är ett fritt val. Rättfärdig led han för oss orättfärdiga, skriver Petrus i sitt första brev. Och det är precis så det är. Offret bär en smärta för förövarens skull. Också när det hela ska gå till läkedom. Herre, vi tackar dig för att du har burit allt. Och vi tackar dig för att ditt frälsningsverk går långt utanpå vår förmåga att förstå. Men vi inser och anar att allt är gjort med största precision och i fullkomlig kärlek. Och att vi kan anförtro oss till dig, Herre. Vi ber dig om rening från skam och förakt. Både det förakt som har gått ut ur oss och det som har gått in i oss och besudlat vår själ. Hjälp oss att förlåta dem som har föraktat oss. Istället för att tänka att de hade nog skäl att göra som de gjorde. För att förvandla vårt självförakt till den vrede som gör att vi också kan förlåta. Herre, vi har på många sätt kanske under den här stunden tänkt på vårt eget behov av rening, frigörelse. Du vet vad vi har sparat på, Herre, sedan länge. Allt som sopas in under mattan, Herre, kan du sopa fram och bära bort. Och det ber vi dig om, Herre. Kom, Herre, med sopkvasten och dammsugaren. Och gör rent i våra hus. Vi lovar ditt namn, Herre.